Jeg hedder Hassan Preisler, og jeg sidder her i mit københavnske køkken, og om et øjeblik skal jeg mødes med den svenske marxist Åsa Linderborg og den norske konservatist Hilde Sandvik til samtale om nordiske temaer. Men jeg har ondt i hovedet, for jeg var til premierefest på Bakkens Hvile i går.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Denne uken har nordmenn strøket bunadskjorter og pusset sølv til 17. mai. Mens vi sitter her, så er det fremdeles et par dager til, men dere er jo på vei til Oslo, Åsa og Hassan. Mm. Dere skal få se bunaden og min lilla silverkniv med selvsyn, som dere har drevet mobba i 5 år snart. Vi tre skal altså være med i NRKs store TV-sending på nasjonaldagen. Nasjonens ære står på spill. Jeg vet ikke helt om dere forstår hva dere går til.
Altså, først og fremmest tror jeg ikke, der er noen der forstår hva en bunad og en silverkniv liksom er å gå ut på. Du er nødt til å forklare det.
Vi har jo nasjonaldrakter i Norge, og det er noe som veldig mange har, og det er broderte kjoler, kan jeg nesten si, og herredrakter til en i ull og i linskjorter og med masse greier på, masse sølv. Og det tar vi på oss når det er frigjøringsdag, nasjonaldag.
Det har vi i Sverige.
Ja, det har vi i Sverige også.
Folkedraktene.
Folkdrakt. Mm.
Men ikke så mange av de.
Nej, det er ikke alt som i Norge, men vi forstår jo hva det der er i alle fall. Men däremot så har vi i Sverige lite svårt å forstå den sortens nationaldag som ni firar, för det gör ju bara ni på det här viset. Jag är väldigt begeistrad över detta. Jag har så lätt att falla i gråt, så jag tror att jag kommer att börja gråta när jag ser de här barnen komma i parad.
Jag läste en artikel i Aftenposten om att detta är månen för folk som lätt sippe, som det heter på norsk, sippe. Har dere det begreppet?
Ja, men om man är sipp i Sverige, då tycker man inte om det som har att göra med sex.
Ja, då
håller man på sin kropp och
ja, sippet, det har vi också på på dansk, hvis man är lite sart.
Ja, just det.
Ja.
Men vi har alltså en fjärde person med oss idag, vår gode Johan Strang från Finland som sitter klar och är så glad för det, Johan. Mm. Välkommen tillbaka.
Tack ska du ha.
Har du någon gång firat nationaldagen i Norge?
Nej, aldrig i Norge, men i Bergen flera gånger.
Det var det jag visste. Tusen tack.
Aldrig i Norge, men i Bergen.
Ja. Det är sånt det är, och alltså nationaldagen i Bergen är, jag måste säga, min yndlingsdag i år. Det är mycket mer karnevalistiskt än det är i Oslo, men i år är det alltså Oslo.
Alltså, man firar ju det med mycket, mycket större pompa och ståt. Man har inte bara ett barntåg, utan man har processioner.
Nettopp.
Och inte bara en, utan flera. Man har morgenprocessionen, huvudprocessionen och flaggtåget och allt möjligt. Så man firar det på ett helt annat sätt.
Men jag är mest nervös för att jag inte ska hinna hem med flyget. Att flyget ska vara försenat. För på kvällen den 17 maj, då hoppas jag att Österbotten, alltså den finlandssvenska gruppen Kai, ska ge Sverige segern i Melodi Grand Prix i Eurovision Song Contest.
Oh, det är
det
nocken,
är en underbar låt. Håller du inte med om det, Johan? Att ni har gett Sverige en väldigt, väldigt bra låt i år.
Ja.
Som är glad och lite plojig, och den är inte alls så här perfekt som annan svensk slagmusik är, utan den är
Nej. Framförallt är det ju första gången sedan 1998 som Sverige skickar ett bidrag där de sjunger på svenska i Eurovision.
Ja.
Och alltså de är jättestora i Finland. Alltså,
de var
redan väldigt kända i Österbotten och bland finlandssvenskar. Och sen de vann Melodifestivalen i Sverige har de ju också blivit superstora på finskt håll i Finland. Så de har gjort jättemycket för den svenskspråkiga minoriteten i Finland och skapat synlighet för oss liksom.
Ja.
Men sen tänker jag också att de är en symbol för det här nya jättevarma relationerna mellan Sverige och Finland, liksom sådär utrikespolitiskt. Så, ja. Jag tror inte att det här ska ha varit möjligt för bara 5 år sedan.
Nej, det är faktiskt underbart. Men förra året så skickade ju Sverige två norrmän, Martin och Martinus. Och det var inte så att det påverkade vår relation till Norge något särskilt.
Nej.
Men nu är det ju verkligen finsk, eller svensk-finsk yra.
Vem besitter sannheten? I hvert fall ikke Danmarks Radio, mener den konservative skribenten Kasper Støvring i nasjonal konservative blad Kontrast. DR er ekokammer for den kreative klassen og venstreorienterte synspunktet, skriver han i en syrlig tekst om den påtroppende generaldirektør Bjarne Corydon slår fast at Corydon ikke kan berge DRs troverdighet. Og hvorfor mener han det, Hassan?
Ja, altså han er jo ikke den eneste, der mener det. Jeg har læst en tilsvarende anmeldelse af Danmarks Radio i Kristelig Dagblad af Bo Heimann, hvor han også skriver, at vi kan ikke leve med DR, som det er nu, men vi har brug for DR. Mm. Ikke? DR må stoppe og gøre sig uundværlig, som DR rent faktisk bør være. Ikke? At sikre redelig og troværdig information i offentlighedens tjeneste. Mm. Ikke? I stedet for at bedrive politisk aktivisme skjult bag en forestilling om objektivitet. Ikke? Der er jo talrige eksempler. I kender jo mange af eksemplerne fra den tid, vi har lavet det her program, ikke? Altså I ved Grønlands Hvide Guld og Simon Spies dokumentaren og så videre, ikke? Altså en serie af produkter, som ligesom tydeligt afslører en politisk agenda, i hvert fald ifølge de her borgerlige kommentatorer, ikke? At man ligesom siger, der er en erobring af kulturen fra venstrefløjens side, som er sket for længe siden, og som fastholdes, og at Danmarks Radio måske er den mest centrale institution, som er blevet erobret, ud over teaterne, filmproduktionen, museerne, kunstskolerne, forlagene, bibliotekerne osv., ikke? Så er de her, de her fyrtårne, ikke? For formuleringen af det nationale narrativ venstreorienteret. Ikke?
Teksten er symptomatisk for en tidsånd, tenkte jeg når jeg leste den. Hva tenkte du også, du Johan, som har deres egne debatter internt i land? Hva tenkte dere?
Låt Johan börja her.
Ja, jeg vet ikke. Altså så der ur danskt perspektiv så tycker jag ju att det där låter likadant som det har låtit sen, åtminstone 25 år. Alltså det är samma retorik som om smaksdomare som Anders Fogh Rasmussen talade om redan i början på 2000-talet.
Mm. Eller de röda lejesvenne, som man också kallade det DR för.
Och vi har ju nog samma kritik här i Finland också, där högern kritiserar rundradion för att vara vänstervriden och vill skära ner på den. Nyliberalerna för att den kostar för mycket och de konservativa för att den är liksom vänster. Så det har ju skett någonting. Det är få som tänker på medielandskapet idag på det där gammaldags sättet där var man tänkte att de skulle representera liksom en motvikt mot marknaden. Alltså det var viktigt att man skulle skapa medier som var oberoende av marknaden. Mm. Och så. Idag kanske vi definierar demokrati och oberoende som marknad. Liksom. Marknaden är demokratiska medan allt det som besudlas av politik och så här, så det är på något vis odemokratiskt.
Mm. Jag skulle säga att vi har haft den här diskussionen väldigt, väldigt länge i Sverige. Så för mig är det lite grann en gäspning. Men samtidigt så är det som Hilde säger ett tidstecken. Därför att public service är ju under stark press överallt. När man har gjort undersökningar i Sverige om public service verkligen är höger eller vänster. Så kommer liksom, forskarna kan aldrig liksom säga sig att det lutar kraftigt åt höger. Det finns inga sådana undersökningar som visar det.
Detta är min spaning för att säga det på svensk. Upplever att det ligger nog mer irritation och bubble i disse debatterna nu än det har gjort någon gång. Och den bobblingen, den har ju tilltatt över tid. Jag har haft två upplevelser i det sista där jag blir plötsligt utskällt både för höger och för vänster med en eller annen slags aggressiv tillgång på vad sanningen är för någonting. Och det ligger också i tonen till Støvring här. Och jag har sett Hassan, du läser lite mer alternativa medier nu och varför gör du det?
Nå, jeg synes, at det er der mange årsager til, at jeg forsøger at inkludere perspektiver i min tænkning, og derfor så er jeg begyndt ligesom at tage nogle af de der fringe-medier fra højre og venstre og læse, hvad der sker der ude på fløjene. Hvordan er perspektivet på de sager, vi ellers diskuterer fra et mere midtersøgende perspektiv, ikke? Og det synes jeg er helt vildt spændende.
Ja, fringe media eller alternativ media kan man sige, medier på utsiden af etablerte kanaler.
Ja. Men der er også noget omkring den der midtersøgning, som forstyrrer mig, altså som jeg ikke alene synes er kedelig, men måske også nogle gange sådan decideret samfundsskadelig, hvis man virkelig skal, op på de høje navler. Altså samfundsskadelig på den måde, at det her med den der midterkonsensus, altså det er altid at søge fred og ro og fordragelighed inde på midten, ofte gør, at man simpelthen af den årsag holder op med at tænke klart og tydeligt og udfordrende i forhold til, ja, til fællesskabet, ikke?
Altså, det låter som et lite farligt psykologiskt eksperiment, det der også. hvad sker det med en, når man börjar läsa sådana där saker, liksom? Men det, vad jag tycker att det är problematiskt med de här fringe-medierna är ju att de inte öppna för diskussion. Alltså där är ju mitten ändå mera öppen för att snacka både till höger och till vänster, medan det som gör fringe media till liksom fringe är ju just att de stänger av för debatt snarare än att öppna upp för det.
Mm. Men det er jeg helt enig i. Det fornemmer jeg også, når jeg læser de her, hvad kan man kalde det, radikale, mere radikale medier, både på højre og venstre fløjen. Ikke? Jeg kan sagtens se, at det er ekokammer. Men det, jeg egentlig godt kan lide, det er, at det er ærligt formuleret ekokammer. Ikke? Hvor de her midtermedier ofte lader som om, at de er rummelige over for et hvert perspektiv, men det er klart og tydeligt, at der er ikke plads til et hvert perspektiv, ikke? Altså, man skal virkelig træde forsigtigt ind omkring midten, ikke? Og kun sige det, der er konsensus omkring, at man kan sige, og være varsom med at udtrykke ting, som kan, kollidere med tidsånden, ikke?
Men jeg tænker, at det er farligt psykologiskt, eller et psykologiskt eksperiment, siger Johan og læser yttermedierne. Jag tycker att det kan vara ganska viktigt att göra det, särskilt som journalist, liksom, att man måste hålla sig allround, men det handlar ju ändå, tänker jag, om att man har lättare att göra det om man har en egen grundmura, inte grundmura bör det inte vara, men en viss politisk hållning, en ideologi eller en människosyn i sig själv redan när man går in och läser det här andra. För jag tycker ju att man ska ta del av mycket mer än det här mittencentrerade viet. För det kan irritera mig att Liberalerna abonnerar på det som är vi och sanningen. Så där någonstans kan jag möta Hassan. Men däremot är jag inte alls säker på att man hittar sanningen i de här alternativa dokument.dk, de här som ju börjar växa sig ganska stora. Jag hittar dem inte i motsvarande sajter här heller. Men däremot så sätter de ju frågor på dagordningen som man måste ta hänsyn till och tänka själv. Och det kan vara ganska viktigt och utfordrande.
Alltså det är, nu nämner vi några av de, hvad kan man sige, mere højorienterede medier, men det er jo lige så meget research-kollektivet Redox og Solidaritet ude på venstrefløjen, som jeg er begyndt at opsøge. Ikke?
Men der er jo et eller andet her, når du snakker om midten, Hassan. I alle fall så tænker jeg at det er noe av det vi har hatt i Norden er en mulighet for en åpen samtale, og kritikk av pressen da, som hvis du tar denne artikkelen av Støvring, eller kritikk av DR, eller av NRK, eller av Yle, det er en demokratisk nødvendighet. Spørsmålet er når den blir koblet til en bred delegitimering og en mistillit til institusjoner. Og da lurer jeg på om jeg risikerer at offentligheten slutter å være et sted for uenighet og i stedet for blir et rom for stammekrig. Og det er den stammekrigen jeg synes er ubehagelig. Den nøkkelen til å forsvare både ytringsfriheten og felles rammer for virkelighetsforståelsen, den blir på en måte kastet bort. Og frihetsbegrepet blir også et helt annerledes. For når jeg leser Støvring, så lurer jeg på, hva mener han er et balansert medie? Vil han... Ja, som man ser i ja, amerikansk utvikling i øyeblikket, at den forkaster den ene mangfoldstesen mot en annen slags form for krav. Og, men dette er jo en diskusjon som har sikkert kommet til å ha pågående ganske lenge, tenker jeg. Fordi altså, det, på en eller annen måte så svekker det grunnlag for sivilisert uenighet og fører til økt radikalisering.
Men det er jo også en del af den illusion, som kritiseres, ikke? At vores public service, at vores store public service institutioner giver et balanceret billede af virkeligheden og efterlader plads til diskussion og uenighed. Ikke? Det er jo den illusion, som kritiseres både fra højre og venstre. Og jeg tror, at vi bliver nødt til at være klar over at kunne tale om, at der er mange mennesker, i hvert fald i Danmark, som for længst har forladt ideen om, at DR for eksempel er det rigtige sted at gå hen, når ens børn skal opdrages, og når man selv skal informeres om verdens tilstand. Ikke?
Jeg lysner jo for lite på Danmarks Radio, så jeg kan faktisk bare prate om Sveriges Radio, men der i alle sådanne her förtroendemätningar som görs varje år, så kommer ju public service. Först kommer Systembolaget, monopolet, och sen kommer public service. I vad svenskarna har förtroende för. Och alltså, det är ett massivt förtroende för de här institutionerna. Men det är klart att alla kan ju plocka något program eller någon person som man tycker är extremist eller liksom visar att det här är en ideologisk slagsida. Men om man slår ut all programverksamhet så blir det betydligt mycket svårare. Och jag skulle ju hellre säga hellre då alltså om Hassan pratar om det här som illusioner och så jag håller ju inte med om det, och hellre då hycklande liberaler än antiliberaler, så skulle jag säga.
Det har du sagt för.
Ja, och jag menar det verkligen.
Jeg er ikke i tvivl om, at hvis Danmarks Radio var en nationalkonservativ institution med sådan et udtryk, så ville Kasper Støvring ikke gå i protest i sine klummer mod Danmarks Radio. Det er jo hans tydelige agenda, og det kan jeg egentlig godt lide, ikke? At det er formuleret, at det er varedeklareret, hvad det er, han står for, og hvad det er, han vil. Ikke? Og det synes jeg måske tilsvarende mangler lidt med DR, at det kommer frem på sådan besynderlige måder med en redaktionschef, som ligesom udtaler, jamen vi har en agenda, altså vi ønsker at opdrage befolkningen, men man ikke sådan direkte siger, hvad det er, befolkningen skal opdrages til. Altså det er jo ikke det, der står i Danmarks Radios formuleret fundat, at Danmarks Radio skal. Der står jo, at Danmarks Radio skal give oplysning til borgerne om virkeligheden, ikke? Altså, men det er jo så en perspektiveret virkelighed, tydeligvis, ikke? Der er ting, som Danmarks Radio mener, vi skal opdrages til, ifølge flere chefer, som har udtalt sig i løbet af årene, ikke?
Ja, og kritikken mot NRK er til dels høylytt med av publiserte dokumentarer de siste årene for manglende balanse, for hver ekokammer holder tilbake informasjon. Kritikken ligner også ganske mye på det en ser, blant annet fra Danmark.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
For tre år siden avdekket TV2-serien Herlufsholms hemmeligheter et sjokkerende bilde av Danmarks mest prestigetunge kostskole. En kostskole tett knyttet til både kongehus og adel. Bak de ærverdige murene, mobbing, vold, frykt og en kultur preget av taushet og maktmisbruk. Rektor måtte gå, styret trakk seg, endring ble lovet, Men vad skedde så? Blev det löftene fulgt upp? För nå tre år senare reiser TV2 en uppföljande dokumentar Herlufs Holms hemligheter för livet, spørsmålet om vad som har skjedd egentligen. Og hvad var det?
Altså, der kom jo en ny rektor til Gitte Nørgaard, som blev indsat i den ledende position på Herlufsholm, og der kom også en bestyrelse, som ligesom var delvist repræsenteret af mennesker, som ikke havde noget med Herlufsholm at gøre, ikke? Og de begyndte så i samarbejde at indføre nogle afgørende ændringer på Herlufsholm med formålet at leve op til statens kritik, ikke? Eller at imødekomme statens kritikpunkter. Men rektor blev fyret, og de medlemmer af bestyrelsen, som ikke var fra knyttet til Herlufsholm i oprindelsen, blev bedt om at gå også, ikke? Og så er det jo så kommet frem, at der har været en hel masse sager undervejs, altså en sådan udbredt tavshedskultur, som skræmmer lærerne, som den også skræmmer eleverne, og hvad hedder det, en masse sager om bortvisninger af elever, og faktisk også en decideret retssag på baggrund af fire elevers vold mod andre elever, ikke? Altså, de er simpelthen fire elever er dømt for at have begået vold mod andre elever på Herlufsholm, ikke? Og det er jo det, der så er sket efterfølgende, ikke? Og i TV2-dokumentaren, der siger man, at den her høje elitære skole for overklassen, adlen og kongefamilien, som nu, jo nu har trukket deres børn fra den skole, ikke? At den er fuldstændig uforandret. Altså, der foregår præcis de samme ting, som der altid har foregået, fordi det ønsker man.
Jag tycker det där är så intressant. Vi har ju motsvarande skolor i Sverige, bara Lundsberg är den mest kända i Värmland på väg bort mot Norge. Och där har också kungabarn gått och där går crème de la crème, sätter sina barn där. De struntar ju i vad som avslöjas. Det kan vara hur mycket penalism och våld som helst. Men det spelar ingen roll därför att det är prestige att gå där och framförallt så ska barnen bygga upp nätverk som de har nytta av för resten av sina liv. Och då får det kosta lite vad gäller penalism och våld och sådana saker.
Detta var väl det Jan Guillou skrev om en gång i sin barndom. Har inte han gått på en sån skola?
Jo, absolut. Jo, boken ja. Ondskan handlar ju om det. Men i Finland har de väl inte motsvarande skolor, Johan, eller har ni det?
Nej, jag tror inte det. Alltså, vi har ju en elit och vi har rika människor och så här. Och vissa kanske skickar sina barn utomlands, men jag tror att det är väldigt ovanligt. De flesta sätter väl sina barn i vanliga skolor ändå, alltså närskolan liksom. Visserligen i rika områden, men ändå. Det finns kanske inte samma tradition av att skryta med sina pengar eller med sin klasshörlighet i Finland som på samma sätt som i Danmark och Sverige. Tanken om att alltså det är viktigt på något vis att låtsas vara en del av samhället på något vis.
Men det ligger nog intressant i nettopp det som dere alla har varit inom, att det kommer stora avslöringar. Man säger man ska göra något med det. Och varför sker inte då någonting? Och är det ett bild på akkurat denna typ av kultur, eller är det ett bild på samhället som på ett vis vill upprätthålla sina egna strukturer?
Men jeg synes, det er begge dele. Altså, det er et godt spørgsmål, fordi det inkluderer både det helt specifikke og det generelle. Ikke? Det helt specifikke er jo, at forældregruppen på den her, bag den her skole er ekstremt magtfuld. Ikke kun i forhold til skolen, men ude i samfundet. Ikke? Altså, det er mennesker med masser af penge og masser af indflydelse. Ikke? Og den indflydelse kan de gøre gældende bredt, men også meget lokalt. Og det har de gjort i forhold til den her skole. Ikke? Det er forældrene, der har bestemt, at skolen skulle gå tilbage til det, den oprindeligt var. Ikke? Mm. Det er ikke rektor eller bestyrelsen, mm. det er forældrene. Mm. Ikke? Så på den måde helt klart. Ikke? Men der er jo også det andet perspektiv, at hvis en institution er kraftfuld, stor, har noget historie og noget magt og sådan noget, så er den ikke til at pille ved. Altså, og sådan er det med Herlufsholm, sådan er det med Danmarks Radio, sådan er det også med store forlag og andre institutioner, man kunne nævne. Ikke? At du kan sagtens have de her, hvad kan man sige, oprørssager som MeToo eller vold eller uhensigtsmæssig dårlig kultur og sådan noget. Og de kan så bryde frem i medierne. Men hvis det ikke handler om et enkelt individ på mellemniveau, så sker der ikke nogen forandring.
Men jeg lurer på, om der er noget andet her også. Og dette er et spørgsmål. Er vi begyndt at blive mere åbne for vold generelt set?
Mm-hmm.
For jeg lurer på, om det også hænger noget sammen med den tendens vi ser i tiden til, at magt trumfer åbenhed, at magten i dette tilfælde samfundets øverste skikt ikke bryr sig så mye om rett og galt i en samfundskontekst. De vil definere det selv. Og det handler også om et syn på vold. I Norge så nærmer rettssaken mot faren og træneren bak løpersuksessen Ingebrigtsen-brødrene sig slutten. Mor har nektet å forklare seg med pressen til stede, og likevel har det lekket ut at hun støtter far, og at hun ikke har sett noe vold. I kommentarfeltene velte det opp med sympati. Ikke for barna som påstår at de er blitt utøvd vold mot i oppveksten, men for foreldrene. En kan lese kommentarer som «Hadde aldri med anmeldt min far, har fått noen lusinger. Takker for at jeg fikk vokst opp uten å få sydd puter under armene». Og er det straffbart å være streng far nå? Altså, de er blitt så gode, selv om, eller kanskje om, eller hva det måtte være, at de har opplevd vold. Ja, men foreløpig så vet vi ikke om Gjert Ingebrigtsen vil bli dømt, men den tilsynelatende aksepten for vold minner litt om Kasper Støvring, som vi nettopp snakket om, som i en annen artikkel mener at måten Herlufsholm drives på, og gjør at elevene blir så dyktige.
Men det är jätteintressant till det för att vi håller ju på det parallella processer. Vi har aldrig upprustat så mycket som nu.
Nej.
Alltså våld lurar hela tiden som och pratas hela tiden om våld som en lösning. Så i alla andra sammanhang så det är klart att det sipprar ner även i våran mentalitet. Det tror jag. Eller vad säger ni andra?
Altså, jeg synes sådan helt konkret, at Kasper Størings forsvar for Herlufsholm er hovedløst. Ikke? Altså, det, når man ligesom læser sig ind i de sager, der har været på den skole, ikke? Så synes jeg simpelthen ikke, at man ud fra noget perspektiv kan forsvare det her. Altså, den borgerlige ordentlighedsideologi falder jo på sådan en skole. Altså, det er jo en form for sådan Wild West, ikke? Og det er der jo ikke nogen mennesker, der ligesom kan stå på mål for. Og jeg synes, at vold som ideal, altså, hvad fuck er det? Mm. Altså, det hører ikke hjemme i vores nationer.
Sådan er jo Herlufsholm et bilde på den verden, vi lever i akkurat nu.
Ja, det kan du sige, ja. Ja.
His og dis.
Vi er fremme ved ukens his og dis. Ris og ros, rett og slett. Johan.
Som veckans hiss tänkte jag ta upp ett jubileum. Alltså ishockey-VM pågår nu i Stockholm och Härning. Men jubileet är det att det är 30 år sedan Finland vann sitt första hockeyguld någonsin i ett nybyggt Globen. Och det var liksom en jättestor händelse. Och finska medier skriver om det nu hela den här veckan. För att, inte bara för att Finland liksom kom över sitt... för att de har underpresterat i decennier i ishockey, utan också för att Finland var på väg upp ur sin djupaste ekonomiska depression någonsin just då i början av 90-talet.
Ja. Din diss?
Veckans diss för min del är inte heller superaktuell, men sen jag var här senast så har vi i Finland haft ett kommunal- och regionval, eller ett välfärdsområdesval som det heter. Och dissen går till röstningsprocenten som stannar på 47,5. Mm. Och det är skandalöst. Alltså, jag tycker ju om politiska val, men jag tror att vi har lite för många val i Finland. Vi har kommunval, välfärdsområdesval, vi har riksdagsval, vi har presidentval och EU-val. Så vi är lite trötta.
Och så?
Ja, veckans hiss, den går till Norges utrikesminister Espen Barth Eide, som har läxat upp sina europeiska kollegor för att de är för tysta i frågan om Israels krig på Gazaremsan, och det är han helt rätt i. Och ett av de länder som är allra tystast är Sverige. Så heja Norge, fortsätt som ni gör. Och veckans diss, den går faktiskt till ukrainska ambassaden i Oslo, som vill stoppa en film om Rysslands krig mot Ukraina, Russians at War, som är gjord av Anastasia Trofimova. Ukrainska ambassaden menar att det här är Putin-propaganda. Jag skulle inte säga emot, jag har inte sett filmen, men jag önskar att de litade på norrmännens förmåga att tänka själva. För det tycker jag att man ska våga göra. Hassan?
Ja, min uges hiss går till syngepigerne på Bakkens Hvile. Jag var inviterad till premiär igår, och där overværede jeg de her syngepiger, som synger sådan småperverse danske kultursange fra, fra en underklasse oprindeligt, ikke af en art. Og det har de gjort i 148 år, ikke? Ikke præcis de her piger, som jeg overværede i går, men altså, piger har sunget på Bakkens Hvile i så mange år. Det synes jeg er helt fantastisk. Altså, min dis, den går til Eurovision eller Melodi Grand Prix, fordi jeg har dels fundet ud af, at Danmark er helt alene i semifinalen, og vi plejer at få alle vores stemmer fra vores skandinaviske søsternationer. Så Danmark får ikke nogen stemmer i år.
Ja, min hiss. Framtidspanelet er et nationalt folkepanel bestående av 56 tilfeldig utvalgte nordmenn for å gi innspill til hvordan oljefondet bør brukes til beste for verden, Norge og kommende generationer. Og etter flere samlinger i vår så kom nå anbefalingene som jeg vil anbefale politikerne å lese. Blant annet så mener folkepanelet at fondets midler i statsbudsjettet skal gå til grunnleggende samfunnsstrukturer som utdanning og innovasjon fremfor administrative utgifter. Og så videre. Demokratiarbeid i praksis, rett og slett. Det var min hiss. Min diss. Arbeiderpartiet foreslår å fjerne ordet mann fra det eldgamle ordet lagmannsrett. En skulle tro partiet hadde lært noe fra de siste årenes kulturkrig. Lagmannsrett er et ord med røtter tilbake til middelalderen og kommer av lag, lov og mann, menneske. Høringsfrist er i august, men jeg vil komme med en uttalelse med en gang. Det er idioti, men nå setter Senterpartiet ned foten for Arbeiderpartiet, fordi altså Senterpartiet mener det er meningsløs pengebruk. Og det var jo en rette ræver som feis, som det heter på norsk. Senterpartiet er altså...
Har ni det uttrykket?
Ja.
At det var rätt räv som fes?
Ja.
Ja, det var bra.
Senterpartiet er altså det partiet som koster staten 800 millioner kroner for å reversere kommune- og fylkesammenslåinger som hadde skjedd like før de kom inn i makten.
Ah, ok.
Hiss og diss.
Få timer etter at diplomaten Tobias Thyberg ble utnevnt som Sveriges nye nasjonale sikkerhetsrådgiver, så måtte han slutte. Årsaken, bilder av såkalt kjenslig karakter på dating-appen Grindr. Han hadde blant annet vært ambassadør i Ukraina og Afghanistan før han fikk denne jobben, som han hadde da et par timer. Det ser jo ikke bra ut dette også. Den forrige, Henrik Landerberg, måtte trekke seg etter at han hadde lagt fra seg hemmelig stemplet dokumenter på et hotell. Finns det noen svensker som man ikke umiddelbart kan kaste ut som sikkerhetsrådgiver?
Altså, den her første, han er jo faktisk foremål for noe, altså for en brottsutredning, men derimot den her nye Tobias Thyberg, en duktig diplomat som altså da bare hadde sin tjänst i några timmar, derfor at alle mediehus plötsligt fick bilder som av naken karaktär. Han är öppet homosexuell och då blir ju frågan, handlar det här om att han har han fått sparken på grund av homofobi? Har han fått sparken för att han inte har berättat om dessa många år gamla bilder för de som gjorde säkerhetskontrollen? Eller är det så att han får sparken därför att det finns en allvarlig risk för en öppet homosexuell man att bli utpressad? Ja, det här har vi pratat om i flera dagar här i Sverige. Och det som också, ska vi säga, har hänt är ju att en man på utrikesdepartementet som kallas för toppdiplomat har fängslades under ett dygn därför att han har också jobbat på beskickningar utomlands och det påstås att det är han som har skickat de här bilderna. Då är frågan, är det någon slags hämndaktion i ett privat ärende eller svartsjuka, avundsjuka för en tjänst? Många frågor här.
Men sammanträffet uppfattades varken som en slump hos regeringen eller hos myndigheterna, det säger SVTs säkerhetsreporter Jon Granlund.
Ja, men till att börja med så skickades ju de här intima bilderna in till regeringskansliet väldigt kort efter att statsministern presenterat den här nya rekryteringen. Och det här uppfattades varken som en slump hos regeringen eller hos myndigheterna.
Den UD-diplomaten som blev arresterad, han är misstänkt för spionage.
Han är släppt nu, ska vi säga.
Han är släppt
och det var
nu.
På den lägre graden också. Mm. Annars skulle han inte sitta fängslad.
Men det är många ting en lurer på här, må jag säga. Johan, kompromater och spionage och säkerhetsbrudd i Finland. Kan du ge oss en uppdatering?
Nej, jag har ingen aning om vad som sker på den fronten
Sverige
i Finland.
Som håller på
jag har inte hört tala om motsvarande grejer i alla fall, som tur. Men däremot så kan jag berätta en ganska rolig historia från några år sedan. Jag hade en egen husryss.
En husryss?
Ja.
En
husryss.
Alltså,
under den gamla goda tiden, under Kekkonens tid, kalla kriget, så hade vi en sån här tradition av att alla som hade någon slags position i samhället så skulle ha en egen kontakt i den ryska ambassaden på Fabriksgatan i Helsingfors. Det var liksom jätteviktigt. Och alltså, jag fick en då för ungefär 10 år sedan. Det var en ung rysk diplomat som parkerade sin diplomatbil på skyddsvägen utanför mitt kontor. Och så kom han in till mig för att tala om sin avhandling som han höll på att skriva då för något ryskt universitet om nordisk politik. Liksom.
Ja.
Så han kom in till mig, kanske... En gång i halvåret under 4 års tid eller något sånt här och vi talar om olika saker och sen har jag diskuterat om det här med mer erfarna människor som sysslat med säkerhetspolitik och diplomati och så här, och de menar att det är ett solklart fall av att de liksom försökte värva mig för någonting för den ryska saken. De trodde liksom att jag hade någonting att ge. Så jag blev ganska smickrad av det här.
Han prövde att rekrytera dig rätt och slett.
Ja, att han liksom såg mig som en person av vikt liksom.
Vilken historia.
Nej, alltså, vad intressant.
Dum.
Aha. Wow. Ja, jag vill önska att någon hade försökt att rekrytera mig någonsin.
Ja.
Och på vilken måte prövde han rekrytera dig, med att smigra eller med att säga så att är inte du helt enig med mig, eller vad gör man när man prövar rekrytera?
Nej, vi satt bara och pratade liksom. Alltså första gången så pratade vi om hans avhandlingsprojekt, men det försvann ju ur bilden ganska snabbt. Alltså det nämndes inte överhuvudtaget sen de andra gångerna. Så vi diskuterade bara löst om nordisk politik och så här. Och det var roligt, för att om jag någon gång ställde en motfråga om rysk inblandning i, jag tror att det hade varit ett val i Sverige då eller något sånt här. Så jag frågade om vad han tänkte liksom om rykten kring rysk påverkan på sociala medier och sånt här. Och då satt han sig upp med rak i ryggen och såg på mig med jättekluriga ögon och gav ett sånt här jättepolitiskt korrekt svar och lo lite.
Och vad var svaret? Absolut inte? Eller?
Nej, absolut inte. Vi har inget intresse av sånt.
Njet.
Ingen intresse av sånt, nej. Men spørsmålet her som du også stiller i en artikel i Aftonbladet er: hvilken mennesker er rene nok? Hvem kan vi faktisk ha inn i denne type sikkerhetstjenester? Om det skulle finnes noen nakenbilder av et eller annet menneske, so what, tenker jeg?
Ja, det tenker jeg også, framfor alt kan man ju undra över de som snart ska ut i arbetslivet som är uppfostrade med sociala medier och som har lagt ut allting där och som lever sina liv där och som är mer filterlösa än våran generation. De kommer ju vara omöjliga att anställa någonstans därför att de har redan liksom gjort bort sig i så fall på det här viset.
Mm.
Det jag tycker är intressant med den här Tobias Thyrberg, det är alltså att han är ju öppet homosexuell. Det är ingen hemlighet att han är det. Kan man pressa en sån person då?
Ja.
Pressa en
men,
sån person. Det är ju där homofobin lurar. Mm. Om man
men är det för det han är homosexuell att han är utsatt för att han liksom är utsatt för något man kunde kalla en säkerhetstrussel? Eller är det för att han har lagt intima bilder upp av sig själv på Grindr?
Vi vet ännu inte särskilt mycket om det här, men jag tror att de flesta journalister som jag har pratat med, det är ganska många ändå, verkar luta åt att det är en person som har lagt ut de här bilderna för att det är någon slags privat hämndvendetta eller avundsjuka mot en tjänst.
Ja, ja okej.
Okay. Jag själv hade velat ha. Men det här, jag spekulerar. Mm. Jag tar det på mitt spekulationskonto, men jag spekulerar högt med ganska många i min bransch här.
Men alltså, vad var orsaken till att han fick gå? Alltså, vad var problemet med de här bilderna?
Ja, du ringer in det som är den stora känsliga frågan här för regeringen. Därför att vad regeringen säger att Tobias Thyrberg fick gå därför att den inte hade berättat om de här bilderna. Men det här är bilder som man har skickat till någon i en tillitssituation. Mm. Han är som sagt öppet homosexuell. De är gamla. Och han är redan säkerhetsklassad eftersom han har varit ambassadör i både Ukraina och i Afghanistan. Det är en yrkesskicklig person. Så liksom de där bilderna har inte varit något problem förut och så plötsligt bara händer det här.
Det hörs inte bra ut.
Nej, och jag tycker inte det hörs så bra ut för regeringen faktiskt.
För att
man skulle verkligen vilja veta om han hade visat de här två bilderna som det handlar om, 7 år gamla. Han har fått jobbet då eller inte. Det är ju bara där vi kan veta om det handlar om homofobi egentligen. Eller vad det här faktiskt rör sig om. Och sen så kom det då ett spin på en gång. Det är Putin som har gjort det här. Jag kan säga att jag är helt säker på att Vladimir Putin sitter och gnuggar händerna och lyckas över att det går så dåligt för den svenska regeringen att tillsätta en sån här nationell säkerhetsrådgivare eller samordnare. Men det finns just nu tror vi journalister inte att det är främmande makt, utan att det är ju en svensk toppdiplomat som är, så att säga, polisen har span på.
Men det är ju verkligen intressant.
Som man tror är aktören.
Det är ju verkligen intressant hvis de samma bilder, några tillsvarande bilder från en heterosexuell sammanhang inte ville ha haft de samma konsekvenser, så är det ju något helt brådent i, vad heter det, staten
exakt.
Sverige.
Jag ska säga, det är helt hypotetiskt. Men jag måste ju också, bara för att hålla hålla ryggen fri här, att En svensk toppdiplomat kan naturligtvis samarbeta med utländska makter.
Det är nettopp det, och när man för exempel vet att utsändningen som Putin sänder nu till Tyrkia är extremt homofob och europafientlig. Och det är något av det han har varit mest uttalt om.
Visst, och det är så han har fått med sig den ryska kyrkan, är ju att vara väldigt homofob. Mm. Det har varit ett sätt att knyta band i Ryssland som han behöver ha.
Och kalla Europa för gay rope.
Just det.
I husker sikkert att vi i Danmark hade den här chef för försvarets efterretningstjeneste Lars Findsen, som ju blev anholdt och fängslad under stor dramatik och sad innespärret i lang tid innan sagen mot ham blev droppet. Han blev ju avlyttet i 17.000 timmar. Ja. Og i løbet af den aflytning, der fandt man ud af, at han havde seksuelle tendenser hen imod sadomasochisme. Og det blev jo fremlagt af chefen for politiets efterretningstjeneste for formændene for alle de politiske partier. Ikke? Og der var jo mange prominente politikere, som ikke mente, at han nogensinde skulle have været sikkerhedsgodkendt, når han kunne have de her seksuelle tendenser, ikke? Eller når han havde tendenserne, sagde du masochisme, ikke? Og det er eddermame interessant, ikke? Fordi hvilken type sex må man så ifølge exakt den danske stat dyrke? Altså, hvor går grænsen? Sagde du masochisme er jo tydeligvis over grænsen. Hvad med... Hvad er det missionærstillinger?
Vaniljesex.
Ja, hvad med doggy style eller analsex eller
altså, det er mye screener, men i alle fall
eller så, finsk.
Jeg har tænkt at bruge 600 kroner. Finska rykket, ja. Det er.
Vet ni vad det er? Ja, det vet ni vad.
Det är vet vad det finska rykket är.
Vet du det, Johan?
Nej, det är ingen aning.
Finska rycket, det är ett slags preventivmedel att precis innan man ska komma så drar man ut den ur vaginan. Det är finska rycket.
Men alltså stå av i Roskilde har jag hört att det heter på danska.
Ja, i Norge säger vi väl hoppa av i svingen.
Ja. Ja.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Du ska gifta dig i september, Hassan, och jag kan fortælle dig en ting. Du är del av en trend. Den negativa bröllopstrenden tycks börja vända, mellan nämligen Sveriges Television. 2025 blir det förväntat att vara rekordår i talet par som lovar varandra kärlighet i nöd och lust. Ifølge Skatteverket i Sverige. Er du fornøyd med at være del af en trend?
Jamen, jeg er ikke kun en del af en trend, fordi jeg skal giftes. Jeg er også del af en trend, fordi jeg skal giftes i en kirke. Ja. Fordi jeg har set, at der har været en stigning på 30% i antallet af kirkelige vielser. Mm. Ikke? Og det er en stigning, som er langt større end stigningen af borgerlige vielser. Ikke? Så jeg er jo bare, altså, hvor jeg måske troede, at jeg var noget særligt, så må jeg bare sige, at jeg er en del af en flok.
Du er folkelig.
Ja.
For ifølge kærlighedsprofessor, tænk at være kærlighedsprofessor.
Ja, hvad? Tænk
på. Emma Engdahl, så gør urolige tider, at unge raskere vil tage steget ind i ægteskab. Da går man tilbage til det basale og det, som kjennes trygt, siger hun til SVT. Og her kan vi høre ungdommer snakke om kærlighed på SVT Nyheter.
Hvor længe har ni været sammen?
En måned.
Om jeg tycker om hur de beter sig och hur de är, så går jag vidare och ser kanske, ja, det här kan kanske vara min fru.
Så du är taggad på att gifta dig?
Ja, 100%. Om jag kan gifta mig tidigt skulle jag vara jättenöjd. Alltså. Jag kan gifta mig om 3 månader om jag känner att det är rätt.
Pang på!
9 av 10 unge, ifølge ungdomsbarometer i Sverige, synes at målet med kjærlighetsrelasjoner er å treffe en partner og tilbringe livet med. Det jeg synes er litt interessant at det kommer sånn cirka et halvår etter at vi diskuterte det såkalte situationship, som man sa at alle unge holdt på med, nemlig uforpliktende forhold, som var tingen for ganske kort tid siden. Men nu alltså så ska man in i forhold.
Men jag tror att det är de som är något lite yngre, va, som håller på med oförpliktigande.
Ja. Ännu yngre.
Ja. Ja, jag tror det. Men vad de säger, de här unga människorna som jag tycker att det är rörande när de säger att kärlek är det livslånga projektet. Det håller jag ju själv med om, men de är trötta på de här datingapparna. Mm. Och psykologer säger att människan inte är skapt för att ständigt bli avvisad och avvisad och avvisad, utan man måste bli bekräftad för att må bra och kunna utvecklas. Och då så ser man äktenskapet just i kyrka och med hela orgel och alltihopa det där som en lösning. Men det är väl en konservativ våg också, eller säger du, Johan? Har ni samma...
Ja, samma... Jag vet inte. Jag undrar om det här stämmer riktigt. Alltså under pandemin var ju siffrorna superlåga när det gällde giftamål och sånt här. Så jag undrar lite vad man jämför med när man säger att det är rekord nu. Men det var jag intresserad av är ju kanske det här med religion i det hela. Mm. Varför vill man viga sig just i kyrkan? Alltså där säger ju också statistiken att vi blir mer och mer ateistiska, men ändå vill folk gifta sig i kyrkan. Så det är liksom på något vis som en kultursymbol kommer kyrkan tillbaka. Men ändå på något vis i en anpassad form kanske. Alltså min mamma gick bort här för en månad sedan, och vi hade begravning uppe i Österbotten. Och hon var ju då agnostiker eller kanske till och med ateist. Men i Österbotten fanns det ganska dåligt med alternativ till liksom att ha en präst vid begravningen. Alltså det är jättesvårt att ordna en fullständigt icke-religiös tillställning. Men alltså jag tyckte att alltså den prästen vi fick, så han gjorde det jättefint. Han nämnde Kai till exempel i sitt tal. Vi är ju ändå i Österbotten och så här. Men så det var fint, men det var lite awkward ändå för både oss anhöriga och prästen själv. Jag tänker liksom på den här diskrepansen mellan en befolkning som inte längre tror, men sen en kyrka som fortfarande har en betydelse på något vis. Så jag undrar alltså, hur är det i de andra nordiska länderna? Alltså när man väljer att gifta sig i kyrkan, så gör man det då för religionens skull eller för någon slags annan form av symbolik? Är det bara ett skådespel liksom?
Men kristendomen växer ju bland unga människor. Det är något behov av trygghet och tradition och tro. Och man säger väl också att när allt annat är amoraliskt, så finns det ett behov av någon som står för en högre moral. Och att det där är ganska lockande, tror jag.
Du var ju också i kyrka också.
Ja, alltså Bengt och jag gifte oss i kyrkan för 1,5 år sedan. Det var Bengts önskan och jag gick med på det under förutsättning att det bara var vi i kyrkan. Så gjorde vi. Men man får ge och ta ett äktenskap, det gjorde jag redan där. Men Hassa, du ska gifta dig i kyrkan.
Ja. Ja. Sara, min kæreste nu, er bestemt ikke religiøs, og det har været lidt af en overvindelse for hende at skulle acceptere det kirkelige, men hun gør det også for min skyld. Ja, altså på en måde føler jeg ikke, at det er et rigtigt ægteskab, hvis det ikke bliver indgået i en kirke. Og det er en følelse. Altså, det er jo ikke, og jeg har ikke den følelse i forhold til andres ægteskaber, men mit eget skal være i en kirke. Og jeg vil sige, jeg kender jo ikke mine, hvad kan man sige, underliggende motiver for at gøre det, jeg gør. Men jeg kan sige, at det ikke er på grund af, hvad hedder det, inflation og truslen om krig og stigende arbejdsløshed og sådan noget, at jeg ønsker at gifte mig. Altså det er en sammensmeltning, som er sådan for alvor, når man går ind i en kirke og siger, jeg vil gerne giftes med dig for mig. Ikke? Mm. Det handler om dedikationen. Og ritualet er mere intenst i kirken, og dermed er dedikationen også større, synes jeg. Ikke?
Mm. Jeg har jo vært gift.
Jeg skulle lyst fråga, Hilde.
Ja, for det at jeg gifter meg jo i en kirke.
Det gjorde du.
Og love at en skal det, og være det, være i det, til døden skiller av. Yeah. Og for meg så er det et løfte, når jeg bryter det løftet, så jeg synes alltid det er litt underlig, jeg, når en går inn i en kirke igjen, gang etter gang, holdt jeg på å si, og lover det samme. Ja. Så jeg tror jeg ville synes det var vanskelig å gjøre igjen da, for du har lovt det en gang.
Ja, det har jeg ikke. Jeg har ikke lovet det, for
nei,
det gør man ikke.
Nej, det er nettopp det, men du gifta deg jo også borgerlig første gangen, sant?
Ja, det.
Våra prest som vigde oss, hun var inne på sitt tredje ekteskap,
ja, i kirken.
Ja. Ja, i kirken. Men det tyckte jag kändes väldigt lovande.
Men
det
er jo han.
Ja.
Hvor er du gift?
Nej, jeg er aldrig gift, men jeg har levt i synd.
Okay.
Då har du heller aldrig skilt dig då?
Nej, precis.
Du hører norsken, svensken og dansken.
For 40 år siden stod de på scene arm i arm sammen for livet for at samle penger til nødlidende i Afrika. Den britiske artisten Bob Geldof startede trenden med We Are The World, og Norden fulgte op. Og husker dere alt dette? Afrika i Danmark og Sammen for livet i Norge, og selvfølgelig fra Sverige så kom det noe sånn metal-aktig.
Ja.
Men hadde ni noe sånt der i Finland da, Jo?
Ja, det hadde vi forstås. Altså, det var en samling kända finska musiker som då under den här Juice Leskinens ledning kallar sig för Apua Orkesteri. Hjälporkestern eller någonting sånt här. Och de hade en sång som hette Maxa med Velka, som betyder vi betalar vår skuld. Och de hade då någon slags postkolonialt budskap om att vi, Eller liksom att det är vårt ansvar att hjälpa till nu för att vi har betett oss så illa i historien.
Ja, yeah, det är sjovt. Och Finland har aldrig varit kolonimakt, kan man säga.
Nej, precis. Jo, men kanske det var en del av det här för finska försöket på 80-talet att visa att vi också är en del av Europa. Vi, oh, yeah, vi ska också ha ett dåligt samvete.
Jag har sett den där vad heter det, den uppträden på YouTube, ikke? Och jag vill bara säga man tänker inte att det här är världens lyckligaste folk när man ser de finska musiker sjunga den här sången.
Ska vi gå ut på den sången?
Ja,
det gör vi.
Det kan vi göra.
Är du enig med det, Johan?
Det är helt fint.
Vad sa du då han hette den sången?
Maksamme velka.
Tuli mies länsi vainen sua käännyttämä. Torjaksi tehtiin, että hän hyvin vois nyt entistä velkaa. Maksamme pois.
Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler, finske Johan Strang. Jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SRDR og YLE. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen, og husk, du kan høre ukens episode på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenaen og NRK Radio.